lät ju också som en hel, vad det nu heter.
Det är ett härligt ljud ju när man hör kaffe mal.
Ja. Men är det egentligen kaffe som den
har? Ja, det finns här. Det är typ så här, man kan se bara någon här. Däremot är det pulvermjölk, det är synd.
Ja.
Det är
liksom som en någon slags espressomaskin.
Ja,
här
får man. Men då med pulverkaffe.
Pulvermjölk. Ja, men hur länge har ni suttit här då? För på, för på hemsidan står det ju också större
ja,
gatan 4.
Bra att du sa det, jag måste fixa det.
Ja, det är lite förvirrande, det kändes som att...
Det är helt så här, det jag håller på med, jag vet inte. Vi, utåt sett så försöker vi vara så här, att vi har sån jävla koll, vi är så jävla strategiska och så här, men det är ju en kaosföretag där. Och framförallt när eftersom jag då ser ansvarig för det här, jag är ju så extremt dålig som chef.
Men, på vilket sätt är du dålig?
Nej, men jag är administrativt värsta fiasko. Så sätter de mig som budgetansvarig. Liksom.
Åh nej.
Och jag är den bästa, alltså, mot frilansare är jag så jävla schysst nu med arvoden och sådär.
Är du?
Ja, enormt schysst. Jag vill inte vara snål, för jag vet själv hur det var. Det finns ju inga pengar i det här projektet. Såhär. Då vill man säga, okej, ja, jag får väl göra det.
Ja, precis. Och så tror folk att man liksom ska göra det som någon jävla charity. Ja, liksom. Man bara, men hallå, jag ska försöka leva på det här också. Hade ni tänkt på det? Nej, det hade de inte.
Du, är det okej om jag på min telefon? För jag väntar, min tjej är lite sjuk, så jag...
Ja.
Hon ska till läkaren, jag vill bara svara om någon skulle ringa.
Ja, men det är ingen fara, absolut. Det är inga problem. Nu ska vi se här. Det går i alla fall in allting jättebra och funkar jättebra och ser väldigt...
Jag har aldrig hört det programmet. Kan du berätta lite om det?
Alltså, om man ska prata om kaosigt företag då, så Sveriges Radio håller precis på att omorganisera sig och jättemycket ska läggas ut på så här utomstående bolag och sådana här saker.
Mm.
Och de ska... så de här medierna görs av ett externt bolag och det är tre killar som gör det och jag är liksom freelancer som de så här kallar in då för att de är så här journalisträvar och så tyckte de bara vi har en ung tjej, hon kan komma in och göra dem lite lättsammare reportagen.
Är det så?
Ja.
Fan, du är inte lättsam som person.
Nej.
Alltså, i alla fall inte det jag har gjort förut.
Nej. Men grejen är den att det finns liksom i den här gamla kadern av journalister så finns det någon slags tanke att bara för att man rör sig inom vissa ämnesområden så blir det automatiskt lättsamt istället för att kunna säga att man kan röra sig inom vissa ämnesområden och göra det jävligt mycket smartare än...
Absolut.
En så här regelrätta, vad heter det? Ja, men du vet, så här studiet-reportage liksom.
Men
så.
Jag menar på att alltså, studieplan kan ju bli någonting... Alltså... Det skulle ju kunna bli en väldigt, väldigt intressant diskussion. Liksom.
Mm.
Därför att,
men det är det jag någonstans hoppas att vi ska kunna ha här då. Liksom på riktigt. Men jag vill ändå, jag kommer göra ganska grundligt. Du får typ så här, alltså jag kommer att be dig berätta om så här, vad det är liksom, och hela konceptet och tanken bakom och så. Men är det du som har dragit igång? Var det du som liksom startade det? Det var du?
Mm. Ja, inte bara jag, men det var jag och en kille till som heter Tom.
Okej, var är han nu då?
Tom är kvar i företaget, men han är mera...
Han är på MySpace, höll jag på att
säga. Nej, men han är delägare.
Mm.
Så han är inte aktiv längre. Men vi var väldigt aktiva på både jag och Tom i början. Sen,
okay.
sen så gick han tillbaka och nu har jag tagit hela ansvaret.
Okej. Okay. Men vad är Stureplan?
Menar du tidningen eller platsen?
Men du kan prata om hur började det liksom?
Det började med att Vimar Kovac, som är vd på Stureplansgruppen, som äger massor med klubbar här, bland annat Köket och Spybar och Sturekompaniet och massor med klubbar. Han ville ha ett forum för utlivet runt Stureplan.
Mm.
Och då ville han att vi skulle starta en sajt och en tidning, framförallt en tidning, för det var det som var huvudgrejen i början, tidningen Stureplan. Och sen en sajt där vi mera liksom sjaskade ner lite med vimmelbilder och festbilder och sådär.
Sen blev det ju tvärtom att sajten blev den stora succén med vimmelbilderna. Det var ju först då som hela det här fenomenet föddes med att gå ut och festa och att bli fotad i en del av det liksom. Det har ju nu blivit lika stor del av festandet nästan som att festa, som man bara att festa liksom, att se bilderna dagen efter, vilka var ute och sådär. Men då var det i alla fall att såhär, Stureplan ska det heta, och det var egentligen det enda kravet liksom, från ägaren. Och jag var ju själv väldigt skeptisk, för att Stureplan har ju väldigt märklig, alltså jag tyckte då att Stureplan var ganska töntigt. Jag tycker egentligen fortfarande att det är töntigt på många sätt. Men det fanns någonting hopplöst töntigt tyckte jag då. Och jag menar på att vi kan aldrig göra en cool, bra produkt med ett sånt namn. Vi kommer kämpa så mycket motvind där, så det kommer inte funka. Men det var väldigt benhårt att vi måste använda Stureplan. Och jag hade ju helt fel, för att det var det bästa som vi kunde göra. För att det är en sån stark värdeladdning på just...
Tjena!
Det här är direktören.
Hej!
Ja, hej, hej.
Pondus.
Ja, verkligen. Jo, alltså Stureplan hade en sån stark värdeladdning. Alla hade en åsikt om Stureplan. Antingen hatade man det, eller älskade det, eller blev äcklad av det, fascinerad eller provocerad. De flesta hade i alla fall en bild av Stureplan. Och den bilden, eller de bilderna, var ju väldigt tacksamma att spela med och leka med. Och det var ju det som var det riktigt kittlande. För de som trodde att Stureplan var en plats bara för bratsen och sådär. De kunde man ju då... Alltså det har ju varit väldigt roligt att kunna hela tiden manipulera den här bilden och ändra på den om och om igen. Liksom. Så det har varit fantastiskt. Och det var, jag tror att namnet Stureplan är mycket... Alltså det är vi ska tacka namnet väldigt mycket för all framgång som jag har haft.
Men alltså, hur mycket tycker du att du leker och manipulerar med den här bilden då?
Ganska mycket faktiskt. Vi bygger ju någonstans myten om Stureplan. Sen så utgår vi ju från de sanna värden som finns här. Kändisarna som finns här och glamourmodellerna och silikonbrösten och slösandet och champagneköpandet och allt det där finns ju. Men vi vrider ju till det ganska mycket. Det är ju inte riktigt så att Stureplan bara består av den typen av människor och den typen av beteende. Stureplan är ju på många sätt en väldigt öppen plats där det finns folk som har sparat in 200 spänn för att kunna gå ut och ta en 3-4 öl på krogen. De finns ju på Stureplan också. Det är bara att vi skriver inte om dem lika mycket som vi skriver om de här som beställer in en flaska kampanj för 75 000. Det är mycket roligare för oss att skriva om. Och så bygger vi myten om Stureplan.
Men, och ni skriver ju inte heller om den här nya spybar-publiken.
Vi skriver ju om den, men medvetet så tar vi avstånd från den därför att vi tycker att den tillhör ett smutsigt släkte. Och det är ju alltid roligt också att bygga upp konflikter som vi har gjort. Och då har vi då försökt bygga upp, det har inte varit svårt alls, bygga upp en konflikt mellan då bratsen och kredden. Där då bilden har varit att förut så var det bara kredd på Söder och möjligen ibland så kunde de komma till Berns, men längre än så kom de inte. Men nu har de intagit Stureplan med Spybar, med Tetron, med Rish, och de finns på O-baren, de finns överallt nu. Och bratsen blir förtvivlad och de sliter sina backsticks i desperation. Varför har de kommit hit? Och det är väldigt roligt att bygga vidare på, för det finns ju någonstans där en motsättning, en väldigt intressant motsättning mellan hela beteende och livsstilar och sådär. Mellan just de här olika kategorierna människor. Det är väldigt olikt att gå på Spybar och sen så gå från Spybar 10 meter till Sturekompaniet. Det är ju två helt olika världar.
Men vem är målgrupp för Stureplan? Ja, både sajten och tidningen?
Alltså, sajten, kan jag säga så här. Svårt att säga det, men sajtens målgrupp är bredare än tidningens. Där vill vi ju nå en bred publik som är intresserad av uteliv och kändisar och skvaller och allting som är saftigt och roligt. Och mycket humorinslag och sådär. Och då vill vi locka både Stureplanskärnan, de som går ut på Stureplan, men också de som vill gå ut på Stureplan, alltså alla wannabes som finns ute i landet, både i förorter och i Göteborg. Och de som tycker att det är spännande med Stureplan som livsstil, de vill vi också locka och lockar. Och tidningen ska vara smalare och exklusivare och kunna vara mera, så rikta sig till en mycket smalare publik. Men därmed också få in den här wannabe-kulturen som finns. Om vi skriver om ett resmål och om en resort där som kostar $50,000 per natt, då vet vi att extremt få har råd med det, men extremt många tycker om att läsa om de som har råd med det. Mm. Och det är lite, det är den tanken vi kör.
Men vem är det, alltså vem köper den här tidningen Stureplan, tror du?
Ja, det blir vad jag tror, som inte har gjort några undersökningar. Men min gissning är att det är 50% killar, 50% tjejer. Mm. Att de är mellan 18 och 45 år. Och att de i regel är storstadsmänniskor. Det är väl den huvudmålgruppen, mm, det ska jag tro.
Skulle du köpa den?
Om jag inte hade någonting med det här att göra överhuvudtaget. Mm. Nej, det skulle jag inte göra. Jag skulle nog behöva bli påminn om att den fanns flera gånger om i alla fall när jag köpte den.
Och raljera lite över den.
Ja, det skulle jag håna. Jag skulle nog håna till din Stureplan ganska friskt. Alltså.
Det gör du ju för lite grann ändå.
Ja, men det handlar ju om att man måste ha en distans till det. För att om jag vore en person som verkligen älskade Stureplan, då skulle det bli en mer platt produkt. Det är jag helt säker på. Så man måste ju hela tiden kunna håna liksom hela livsstilen, för den är ju någonstans patetisk fast på ett underbart gränslöst sätt. Det är min absoluta tanke.
Men de här som har den livsstilen och som lever i det, vad har du för relation till de människorna?
Jag betraktar dem på håll och känner den djupaste fascination för hur de agerar och hur de gör och vad de hur de väljer att leva sina liv. Det är väldigt fascinerande. Och för mig som betraktare är det ju en underbar resa. Och att få då betrakta det och dokumentera det i större plan, det är ju faktiskt väldigt, väldigt roligt.
Men känner de din distans? Alltså, jag menar, de är vi ändå till. Det är de som ska köpa liksom den här tidningen. Alltså, jag är någonstans nyfiken på hur man resonerar när man köper en tidning. När man ändå känner att så här, men gud, den här chefredaktören har en sån distans till mig och mitt liv.
Fast jag tror att det är väldigt få som säger öppet, jag är en Stureplansperson. Och det tror jag är lite av hemligheten. Det är något som ingen står för. Inte en 18-åring på någon ung klubb på Stureplan och inte heller någon 35-årig stekare som konsumerar massor på Stureplan. Ingen av dem säger att jag är Stureplan. De tar avstånd från det, men de lockas av det ändå. Och de tycker ju innerst inne att de är en del av det. Men om jag säger att den här typen av beteende är inte okej, eller det är patetiskt, då finns det alla möjligheter för alla människor att ställa sig utanför det och hålla med mig. Och det är exakt det som händer om och om igen. Mm. De enda som blir utpekade, det är väl de som jag faktiskt säger så här, det här som han gjorde, det var inte okej. Men alla andra, de hamnar ju, de slipper ju undan liksom, och kan så här nicka och instämma liksom, för det är någonstans förbjudet att leva så här.
Särskilt i Sverige, eller det känns liksom i hela, är det hela jantekulturen som ligger bakom det?
Det är svårt att tala om den här jantekulturen. Det känns som att den blir så söndertuggad. Jag kan inte riktigt, nej, jag vet inte om det är jante. Jag kan inte avgöra det. Alltså. Jag vet inte hur det är i andra länder riktigt och sådär. Det är svårt för mig att ta en jante i min mun.
Men när du gör liksom, om man tänker på den här tidningen. Vi kan titta på den här. Alltså, vad innehåller liksom ett optimalt nummer av Stureplan?
Den innehåller mix, kan man säga, 30% svenskt material, 70% utländskt. Mm. Så den är alltså väldigt internationell. Och den innehåller lyxlivsstilämnen på alla plan. Allting från dyra bilar och båtar till dyra resmål och också så här, dyra människor, exklusiva människor. Som Caroline Winberg, som då är en av våra, som är väl vår största modell, kanske också genom alla tider.
Som du har träffat här i den här.
Som jag träffade i New York. Ja, då träffa henne och uppleva hennes livsstil i New York med fester och sånt. Det är en perfekt grej för Stureplan, för att hon är inte heller för känd eller för uppmärksammad. Så det är kul att vi uppmärksammar sådana människor. Mm.
Men alltså, jag är någonstans nyfiken på hur mycket är du intresserad av att överraska dina läsare med den här produkten?
Jag vill ju hela tiden, alltså, det är det enda jag vill. Jag vill bara överraska egentligen. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man gör det. Och som jag tänker så kan man överraska genom att vara nästan oförskämt exklusiv på något sätt. Därför att om man överdriver det exklusiva, då så blir det humor i det. Humor för de som inte är med i livsstilen, och det blir allvar för de som faktiskt kan vara med i den. Så om vi skriver ett jobb om klockor, då vill jag gärna att det ska stå här är för det första att du måste ha en klocka per årstid och att det är extremt viktigt. Och så visar vi vilka klockor man ska ha då, och då kostar ingen under en halv miljon. Och då blir det någonstans en humor. Då tänker folk så här, menar tidningen på allvar att man måste köpa klockor för 2 miljoner för att överhuvudtaget kunna vara en social varelse i Stockholm? Ja, det menar de. Det är ju bisarrt. Och då blir det en ganska bisarr twist på hela produkten.
Mm. Men vad är liksom, varför tror du att det har blivit, att den har blivit så populär då? Och framförallt, jag vet inte hur mycket ni säljer, men det pratas ju extremt mycket om den här tidningen.
Jag tror att det handlar om dels namnet Stureplan, som ju är väldigt värdladdat. Och dels att vi har den här tonen som är rolig, humoristisk och lite distanserad. Och det här med att man faktiskt kan ta ytliga saker på allvar och allvarliga saker på ett ytligt sätt. Jag tror att det är det som är väldigt viktigt. Att det är det som vi jobbar på hela tiden. Att vara ytlig om det djupsinniga och vara djupsinnig om det ytliga. Mm. Det tror jag är en framgångsformel för den.
Men vad är det ytliga om det djupsinniga? Vad menar du då?
Jag ska se om man kan ta några exempel. Nej, men om man till exempel ser, det finns ju vissa mekanismer i samhället som har blivit viktigare och viktigare, som det här med varumärkesbyggande till exempel. Som fler pratar om, och man talar också om personliga varumärken, och det är ett ganska intressant och ganska svårt ämne att tala om, och man måste egentligen vara expert på det och ha läst om det väldigt många år för att kunna uttala sig. Och då kan man ju då på ett väldigt ytligt sätt säga att om du går på Birger så påverkar det ditt personliga varumärke vilken sida av Birger du går, eller vilken plats du får på Sturehov om du bokar lunch. Får du en plats nära fönstren, då är det väldigt bra för ditt personliga varumärke. Får du en plats långt in i lokalen, då kan det vara förödande för ditt personliga varumärke. Och det är ett ytligt sätt att se på väldigt, väldigt svåra mekanismer i samhället. Mm. Och det är ett exempel.
Men ja, apropå personliga varumärken, om man tar dig som person, hur viktig är du för Stureplans framgång?
Jag tror att, nu har jag ju valt att vara extremt nu har jag ju valt att fronta mig själv extremt mycket. Framförallt på sajten. Och där tror jag att jag är inte nödvändig för sajten, men om jag slutar, då kommer det bli en helt annan sajt. Mm. Så att Stureplan kommer ju fortsätta och få en ny form. Men så som den ser ut idag så får man väl säga att jag har helt färgat den. På gott och ont tror jag. För att Stureplan ska ju vara ett varumärke som står utan någon annan person. Mm. Så. Tidningen tror jag är inte alls lika färgad av mig som person, utan där har vi bara att göra med en ganska, ganska roligt skruvad lyxlivstidstidning. Mm.
Men det är ju ändå din, alltså filosofin bakom är ju din, har jag förstått.
Ja, filosofin bakom är min, och den tror jag att man kommer fortsätta med, helt klart. Det hoppas jag verkligen, vad som nu än händer i framtiden, men någon dag kommer jag ju sluta. Då hoppas jag verkligen på att man kan fortsätta med den här lätt distanserade tonen, för den tror jag är helt nödvändig, för att annars blir man bara en samling ryggdunkande adelsmän som skriver om varandra, och det skulle ju vara katastrof.
Konnoisseur.
Ja, exakt, som konnoisseur. Mm.
Men alltså på bloggen så är ju du, eller på sajten och med din blogg så är ju du väldigt frontad, men hur mycket du är det?
Ja, vad ska man säga? Det är väl ganska mycket jag. Fast jag är ju ingen Stureplansperson, det ska man ju veta från början. Jag är ju för det första född i Skåne, och sen har jag bott i Värmland. Och sen när jag kom till Stockholm så kom jag ju inte till Stureplan utan till Farsta. Så jag har ju bott i Farsta sen tills jag var 20 år. Så hela mitt jag är ju, skriker ju förort. Därför så så är det ju alla de här tendenserna som jag visar upp, det här lite divaaktiga och sådär, det är ju saker som jag inte riktigt är, men som jag gärna visar upp därför att det blir en rolig vinkel på det, framförallt i bloggen, att jag vill vara, eller att jag är en primadonna som kräver att alla ska lyssna på mig, och det är inte riktigt jag, men det är väldigt kul att bygga upp den karaktären, det monstret.
Men det finns också någonting, för jag hade den här. Alltså det finns ju någonting väldigt hänsynslöst i liksom den personen också. Att du på något vis, eller jag vet många som någonstans tycker att du framstår som ganska elak. Liksom. Mm. Hur mycket av dig är det?
Elak är jag ju, det är mitt grunddrag. Elakheten, den finns ju där. Och det beror ju mest på att om man ska skriva en text... Det vet nog många också, att då är det så otroligt mycket enklare att vara elak än att vara snäll. Alltså det är så otroligt mycket, det går så mycket snabbare att skriva elakt om folk. För det är bara att gå på något personlighetsdrag eller gå på något utseende eller på något lyte. Och när det gäller min blogg så har jag ofta så bråttom, så då kommer jag på någonting. Oj, han är en idiot eller han ser inte bra ut. Och då skriver jag det, därför att det är enkelt. Sen så är det ju också väldigt populärt tyvärr. Så att det elaka är ju det som folk tycker om. Och sen folk uppmanar mig att du måste vara ännu värre. Och du måste vara ännu bittrare och ännu mer cynisk och sådär. Jag försöker ju någonstans att ta mig tid för att skriva någonting positivt. Men det tar sån jävla tid för mig. Jag har inte det för mig överhuvudtaget. Men så svar på frågan är att jag är ju... Det draget, elakheten, den har jag ju haft långt innan Stureplan också. Att skriva elakt. Det är väldigt roligt att göra det.
Men vad tänker du när du läser, liksom, om du läser den här texten, du kan bara säga vilken text det är här.
Ja, det är en text, en krönika om samer. Jag minns den här texten för att jag skrev den först och då fick jag ett mejl tillbaka där de skrev, den här texten är helt opublicerbar. Den består ju bara om dina totalt felaktiga och ganska obehagliga fördomar om samerna. Och då fick jag göra om hela upplägget och säga att ja, här sitter jag och skäms för att jag har de här fördomarna och de stämmer ju inte alls, men i alla fall så här låter de. Och sen så kom det då en fruktansvärd drapa om samer som om hur de jobbar där uppe med renar och sådär. Och sen så avslutar jag med att skriva att det här är ju helt felaktigt. Usch, vad hemska jag är som känner så här. Men från början så var det ju mycket, mycket, mycket hårdare. Och det hade ju kunnat bli en riktig snackis. Nu blev det bara en liten pysning. Det var väldigt synd, kan jag tänka.
Men skäms du då?
Nej, det är det jag inte gör. Utan det var ju det som jag blev tvingad att skriva. Jag skäms ju inte alls. Jag tycker det var ju väldigt roligt skrivet om samer. Alltså om jag får säga det själv. Jag tyckte det var ganska kul. Alltså. Vad tycker du? Nej.
Jo, jag tycker också att det är, ja, jag tycker att det är roligt. Mm. Men jag är nyfiken på alltså, hur det här med att, liksom, att slakta heliga kor, som man någonstans skulle kunna säga att det här med samerna är till exempel. Eller så här, ge sig på saker som man inte får ge sig på inom situationstecken. Hur viktigt är det?
För mig är det... Nej, det är inte så viktigt i sig att slakta heliga kor. Däremot så märker jag att det är mycket mer kittlande att göra det. Och det är mycket mera, så det är inte direkt synd om samerna. Hade det varit synd om dem hade det varit mycket, mycket värre. Men de verkar ha det ganska bra där uppe med sina jävla statliga bidrag. Så att de kan nog klara av att få lite skit i en tidning. Däremot så fick jag ett mejl av någon ordförande från Sameförbundet som bjöd upp mig till Norrland för att hitta hur det verkligen var. Det var roligt.
Ska du åka?
Nej, absolut inte.
Varför inte det?
Nej, det är för att jag kan ju tänka mig att det är mycket, mycket... Det kan man tänka mig att det är äkta och fint och sådär. Men det är bara det att varje gång som man ser samer, då ser man dem på Rapport och då står de antingen jojkar eller kastar lasso. Och det känns så här meningslöst någonstans.
Men om man tänker på både det som du gör på din blogg och vad Stureplan någonstans står för. Det är en ganska... man skulle kunna säga liksom en väldigt tydlig och liksom skarp bild av hur någonting är. Liksom det finns liksom inga så här luddiga kanter eller gråskalor eller någonting sånt där. Alltså, hur viktigt i dagens medieklimat är det att vara så skarp liksom i det man levererar? Fattar du?
Jag fattar. Och jag tror nog att det är väldigt viktigt att vara skarp. Därför att det finns ett sånt jävla brus och det är så många som vill göra sig hörda. Så att för att överhuvudtaget höra så gäller det verkligen att vara tydlig i det man tycker och ett tydligt sitt budskap. Och det är samma sak med i min roll. Jag måste också vara extremt tydlig för att överhuvudtaget kunna nå fram till någon. Stureplan som namn är ju extremt tydligt och det vi skriver är tydligt och jag försöker vara väldigt tydlig också med hur vi kommunicerar ut allt det här.
Men längtar du aldrig efter att få göra någonting som är lite mer nyanserat?
Jo, absolut. Det är ju klart att jag gör det. Jag känner ju någonstans att det är lite sådär smått fördummande hela den här Stureplans-grejen. Men den är samtidigt så oerhört intressant och tacksam att jobba med. Att jag blundar för tillfället för det här fördummande för att kunna jobba vidare här.
Hur länge kan man blunda för det då?
Nej, men jag vet inte. Jag tror att man måste tänka efter överhuvudtaget på vad man gör. Och nu är jag 30 år så jag ska väl möjligen gå vidare snart i karriären. För att jag är ju för gammal för Stureplan. Jag är inte i min egen målgrupp längre. Och man vill inte sitta på Stureplan som 35-åring och skriva om 20-åringar som man inte har koll på. Jag märker redan nu att jag inte har riktigt koll på hur Stureplans ungarna agerar och varför de gör det. Och hur mycket jag än går ut och försöker lära mig det så kommer jag aldrig fatta det. För att jag är inte en av dem. Jag är annan generation nästan.
Men det måste ju också vara del av varför du kunde, eller det pratade vi om tidigare. Det är ändå del av varför du kunnat göra det här så framgångsrikt.
Ja, men alltså, precis. Jag tror kanske inte att min ålder, alltså jag tror att, möjligen att jag är äldre, att det är, nu känns det som att jag är 50 år. Jag är faktiskt bara 30. Men det känns ändå som att man måste ha levt liksom lite längre för att kunna se på de här mekanismerna som finns på Stureplan. Därför att Stureplan har ju fyllt en massa med beteendemekanismer som folk som är uppväxta på Stureplan inte reflekterar över. Men som vi som inte är det verkligen ser och betraktar och tycker är väldigt fascinerande.
Men när jag, för ungefär 1,5 år sedan eller någonting sånt där, så var du med i Kulturfredag som jag var programledare för då. Mm. Och då vet jag att jag drog paralleller mellan Stureplan och Gringo. Mm. Alltså att de är lika. Hur ser du på det?
Jag är ju... Vänta, tänker jag efter nu.
Kan du se likheten?
Jag ser likheter i att det är, båda är lite sådär subkulturella yttringar. Jag har följt Gringo för lite för att se andra likheter, annat än att de har ett tilltal som också är ganska kaxigt. Och de vet exakt vad de vill och de vet exakt hur de vill förmedla det. Och de har lyckats väldigt bra. Han, den här snubben, vet han, Sanjar Adami, är ju väldigt, väldigt duktig på just det. Att den här tydligheten som vi talade om förut, de är väldigt, väldigt tydliga på sitt sätt, ur sitt perspektiv. Och det är ju vi också. Och där finns det verkligen likheter. Det gör det.
Vad tycker du om Gringo då?
Nej, men som sagt, jag kan inte så mycket om det, men jag, om jag ser på Gringo så kan jag ibland bli lite trött av det därför att det är så reaktionärt förväntat på något sätt. De har kommit på en rolig och bra idé och sen så använder de sig av den idén in absurdum. Och det kan vara intressant, för det kanske vi också gör utan att jag tänker på det. Och det där är väldigt fascinerande, för jag tror att det kan mycket väl vara så, därför att det är väldigt svårt för mig och för oss här på jobbet att se när vi går för långt eller när vi måste byta spår.
Eller när ni gör det förväntade kanske.
Absolut, och det är klart att ju mer folk vänder sig vid den här tonen och vid det här anslaget, desto mer förväntade kommer vi att vara. Och det är samma sak på sajten eller i min dagbok, att folk lär sig hur jag agerar och hur jag tänker och hur jag skriver, och då så blir det oväntade blir så småningom bara väntat och tråkigt, och då måste man hitta en ny linje. Mm. Absolut.
Men du pratade också om det här att, liksom att det, i mediebruset idag så är det viktigt att vara tydlig och det ska vara raka linjer liksom, eller vad man ska säga, eller i alla fall tydliga gränser liksom, till någonting. Alltså, kan det komma en, tror du att det kan komma en motvikt mot det, att man liksom kan längta efter någonting som är lite mer blurry?
Jag tror att allt det där går ju i vågor och alltså upp och ner. Och det är ett sätt som var att just nu är det ytliga livet på Europa och väldigt många vill läsa om det. och för 10 år sedan var det inte alls det. Och jag tror att det kommer vända. Så jag tror att de här att vi är i kurvor, precis som Stureplan i sig, platsen är. Att det går från att vara lite otrendigt och okult för 10 år sedan, så går det upp och sen så kom vi och vi hjälpte till den här kurvan att nå ännu högre upp. Och nu kanske vi har nått toppen och då vet man inte vad man ska göra för att det inte ska sjunka igen. Och då, som svar på din fråga, det här med det nyanserade. Jag tycker ju att det finns plats för båda saker, och jag tror att väldigt många fortfarande tycker att det är intressant att läsa nyanserade saker och som till och med föredrar det. Men man får se Stureplan som en serietidningsvärld. Och då krävs det en serietidning för att beskriva den.
Mm. Du sa liksom någonstans att du är så 30 år, att du liksom ska fundera på, alltså, hur går dina tankar kring framöver, vad som kommer att hända?
Med Stureplan menar du, eller med mig? Eller med...
Ja, men vi tar Stureplan först.
Jag tror att Stureplan har ju varit... Det har ju varit en kamp i 30 år om var nöjescentrum ligger någonstans. Om det är Kungsan eller om det är Stureplan. Framförallt de två har ju slagits med varandra. Och nu tror jag att kampen är avgjord för alltid. Därför att det finns för många nattklubbar runt Stureplan. Så att oavsett vilken kvalitet några av dem håller så kommer det alltid vara det största nöjescentret i Sverige. Och kanske också i hela norra Europa. Det finns ingen annan plats som är så koncentrerad på nattklubbar. Så den platsen tror jag Stureplan kommer att fortsätta att ha. Och sen så beror det på lite hur man jobbar och vilka som driver klubbarna och hur det kommer att ta sig. Men jag är rätt säker på att Stureplan har befäst sin ställning nu som i alla fall dit man går för att festa.
Men vad kommer hända med sajten och tidningen då?
Jag tror att sajten måste utveckla sig åt ett annat håll lite. Därför att de här vimmelbilderna som var sån succé för 1 år sedan eller för 2 år sedan som verkligen revolutionerade, de är ju inte alls lika intressanta har vi märkt på statistiket och sånt där. Folk tycker inte att det är lika kul längre, lika nytt och spännande att se de här bilderna. Dessutom så är det färre och färre som ställer upp på bilder för att de tycker att deras ansikten blir utnötta. Och det skapar ett bekymmer för oss. Dels ointresset och dels att det faktiskt inte är intressant heller för läsarna att ta del av. Så vi måste ju bygga upp redaktionella texter på ett helt annat sätt än vi gjorde förut. Vi bara visa bilder och kunde komma upp i 150 000 unika besökare utan vidare. Och därför så försöker vi nu mer och mer stå på ett andra ben. Och sen också ett tredje ben. Vi håller på med Stureplan TV. Som ju är vår stora satsning just nu. Där vi försöker att liksom hitta ett tredje starkt ben att stå på. Så vi har vimmelblocket. Vi har de här texterna på sajten. Inlister och texter, eftersnack och allt sånt där. Och bloggarna. Och sen så också Stureplan TV. Så att det är att utveckla och att inse att vimmelbilderna kan man inte liksom, de kommer inte att vara lika intressanta om 5 år.
Nej. Men tidningen då? Kan man fortsätta köra på samma grej där?
Ja, där tror jag det är mycket enklare. Där har man hittat en form som jag tror kommer funka ganska lång tid framåt. Och det finns inte heller inget intresse för mig att göra den bredare eller göra den större. Den ska ju vara... Alltså, jag tycker att det är bara roligt om folk mejlar mig och säger jag får inte tag på tidningen. För det skapar en exklusivitetskänsla som jag blir väldigt road av. Då brukar jag bara svara att då har den nog tagit slut, alla 200 exen.
Och vilken upplaga ni har.
Ja, exakt. Nej, vi ligger kanske på, vad har vi? 20 000 ex. Och så skickar vi ut ungefär 3 000 till VIP-kunder och sådär. Och sen resten säljer vi i butik.
Säljer de slut då?
Nej, ingen tidning säljer ju slut egentligen, men vi ligger på ganska bra procentsiffror. Det är så man räknar mot distributionsföretagen och de är nöjda med den och de vill att vi ska gå upp i antal ex nu. Och det är alltid en bra indikation på att har det sålt bra. Mm. Vi kanske ligger på strax över 50% sålda.
Ska ni gå upp i ex då?
Ja, vi kommer göra det till nästa nummer och vi kommer också förmodligen framåt hösten att gå över till en tätare produktion, så vi kommer ligga på 6 nummer per år istället för 4. Vi märker att det finns en marknad på annonseringen och sådär.
Och vad kommer hända med dig då framöver?
Jag kommer väl fortsätta på Stureplan och lägga ut nya riktlinjer, men det är väldigt svårt för mig att säga om någonting om framtiden. Jag har ju varit här nu i 2,5 år. Fortfarande känns jag ganska, känner jag mig ganska hungrig och pigg och kan fortfarande se Stureplan lite så utifrån. Men så fort som jag känner att det blir för geggigt och för internt eller att jag inte längre kan se nyanserna, då måste jag hitta någonting annat att göra. Absolut.
Men har du någon som står och pekar i sidan och gör dig uppmärksam på sånt då?
Nej, ja, alltså det har jag kanske i och för sig inte. Det kanske jag måste skaffa mig någon som kan se. Jag har ju alltid min flickvän som ju är väldigt kritisk mot allt jag gör och egentligen avskyr allt. Och hon tycker ju om då tidningen Stureplan väldigt mycket. Och så fort som hon tycker att den blir sämre, då kanske jag ska hitta någonting annat att göra.
Gå vidare liksom. Ja. Vad tycker hon om att fronta så mycket på bloggen? För hon har ju någon slags viktigt, eller du vet.
Ja.
Hon har ju också en roll där som jag också antar är en liten del av henne liksom.
Ja, nej, men den är ju helt sann den bilden. Hon är ju hon är ju väldigt speciell, så att hon tycker ju inte om det, men hon skulle aldrig opponera sig heller. Hon gjorde det en gång, och det var när jag hade sagt i en intervju att jag skulle kunna lämna henne om Carolina Gynning bara ville ha mig, vilket ju bara var ett skämt. Men det tyckte inte var roligt alls, vilket man kan förstå. Och då sa hon ifrån, för att nu har jag fått så mycket samtal, Alex, hela dagen från min pappas och min bästa vän och mina alla kompisar som säger att du är ett svin. Och jag orkar inte ta emot såna samtal längre. Kan du sluta säga att du ska gå ifrån mig i intervjuer?
Kan du sluta säga, som om du hade så här, som om du sa det i varenda intervju?
Ja, nej, men jag hade en period där jag sa det ganska mycket om Carolina Gynning. Jag tycker hon är ganska speciell, den här Gynning. Hon är en ganska härlig tjej.
Ja, hon är ju skithäftig. Mm. Dessutom, ja, men har du sett bilderna? Ja, det har du förstås gjort.
Ja, men ja, verkligen, ja, otroligt. Skitsnygg bild det där. Jag tycker inte om den här Olsson egentligen, men den här var ju bra.
Ja, jättebra. Otroligt häftig. Men, det var någonting annat jag skulle fråga. Jo, men också apropå det här liksom att bli för insyltad i någonting. För jag menar, om man till exempel tar det här, vad heter det, Lökcafé?
Ja.
Lökcafé. Ja, som du på något vis är så här stamkund på. Du bygger ju ändå på att du liksom är så mycket en del av Stureplan. Hur länge kan du göra det?
Vad menar du att hur länge kan jag göra det innan vadå? Innan folk
blir trött på det? Nej, innan du blir trött på dig själv. Innan du blir liksom för stor del av.
Ja, eller innan jag blir en Stureplansperson liksom. Mm. Nej, men det är jag inte så länge till. Jag håller ju på, alltså jag märker ju själv att jag numera aldrig går ut någon annanstans än på Stureplan. Förevändningen är att jag jobbar då. Men sanningen är ju att det är ju faktiskt roligast att gå ut på Stureplan. Det tycker jag i mitt hjärta. Och att jag aldrig egentligen rör mig längre än. Jag rör mig inte söder om Norrmalmstorg och inte norr om Engelbrektsplan. Vilket ju är någonstans djupt tragiskt. Och fortsätter det här att bli snävare och snävare, så att jag bara rör mig mellan hemmet på Nybrogatan och jobbet på Stureplan och på sin höjd Spybar, så då måste jag ju verkligen tänka efter och göra någonting åt det.
Men du är liksom lite lockad av det där ändå, eller hur?
Av Stureplans...
Nej, men av att vara så snäv i din... För du skrattar ändå när du säger detta.
Ja. Nej, men det är ju bisarrt, därför att jag minns när jag för 3 år sedan var på EM i Portugal. Mm. Och vi hatade ju Stureplan, alla mina vänner. Alltså vi inte kom in där. Och då hade vi, alla hade ju flaggor där de skrev sina namn. Och var de kom ifrån. Så här Mjölby eller Motala. Mm. Och vi skrev då Stureplan på våra. För att retas med folk. Och det var verkligen, det funkade väldigt bra där. För att folk blev helt vansinniga. Och uteslöt oss från gemenskapen på de här campsen som fanns. Så att folk firade midsommar på stora långbord med hundratals svenskar. Men vi var aldrig bjudna. Och där satt vi vid vår tält, vid vår Stureplansflagga och drack öl för oss själva. Därför att vi blev exkluderade i gemenskapen bara för att vi hade Stureplansflagg. Och vi sjöng Stureplansramser och vi höll på att fjanta oss extremt mycket. På ett självdistanserat sätt, absolut. Och sen 2 månader senare så fick jag samtal, vill du starta tidningen Stureplan, vilket ju var bisarrt. Och alla mina gamla vänner tycker att det fortfarande är overkligt, och det är det som har hänt.
Men när du går ut på Stureplan och träffar de här människorna som liksom hänger där hela tiden, gillar de dig?
Ja, men det är ju väldigt olika, men jag tror att jag får ju väldigt många mejl från folk som hatar mig. Men när jag går ut på Stureplan så är det ingen som kommer fram och säger att de hatar mig. Då kommer det bara fram ryggdunkare och säger att det jag gör är fantastiskt. De vågar kanske inte gå fram när de ser mig. Men
det är liksom Stureplansfolk inom citationstecken som mail hatar dig.
Ja, det tror jag. Och framförallt det här med att de tycker att det är väldigt irriterande att jag kommer från Farsta och ska vara någon slags frontfigur för Stureplan, deras hem. Så att ofta så skriver de så här: din lilla Farsta tattare, stick hem till förorten, dra åt helvete. Vilket ju är så här alldeles häpnadsväckande. Precis som att det skulle vara någon form av nackdel, något som jag skämdes för. Och då blir jag så irriterad att jag skriver en liten extra mening på bloggen hur mycket jag älskar Farsta. Och då blir de ännu mer irriterade. För det där stör dem jättemycket. Att någon som inte föddes på Strandvägen nu sitter som frontperson för Stureplan.
Hur snäll är du?
Jag är väldigt snäll. Alltså väldigt, väldigt snäll. Mot alla vänner och mina medarbetare på jobbet och sådär. Så det skulle jag verkligen vilja poängtera. Att jag är en snäll person.
Men när det kommer till välgörenhet och sånt då, hur snäll är du vad det gäller sånt?
Ja, men jag ger ju pengar till alla möjliga organisationer. Jag ger säkert jag ger pengar till alla möjliga, till Rädda Barnen och till Greenpeace och Amnesty så att jag är ju väldigt, väldigt, men det är mest för att jag inte kan säga nej, men jag skulle nog göra det kanske annars också. Jag ringer alltid det dyra numret som ger pengar till någon välgörenhetsgala på Melodifestivalen till exempel.
Och du ringer?
Ja, jag ringer, absolut. Jag ringde på hon Ugglas nu i helgen. Carolina av Ugglas, hör du det?
Nej, jag såg inte i helgen. Okay. Jag såg när The Ark var med.
Gjorde du? Var hon där då?
Nej, det var så himla lustigt för att jag såg det med min extra son. Liksom. Mm. Eller sådär. Han är 7 år gammal.
Mm.
Och han var så rolig och jag och hans pappa satt och sa så här: allting är så dåligt. Mm. Och då skulle han liksom, han skulle tycka likadant då.
Mm-hmm.
Han bara: visst är det dåligt. Mm-hmm. Så och sa att tyckte att allting var jättedåligt liksom. Och sen, men när The Ark kom så var, tyckte han typ ändå att det var ganska bra, fast han ville så säga att det var dåligt för att han så förstod. Mm-hmm. och så sa vi typ så, till slut så här, vi bara: men alltså, du behöver inte tycka som vi. Du får ju tycka, och det vet han ju naturligtvis. Ja, men du vet, han vill ändå såhär. Men det var så himla fint att han sitter såhär 7 år gammal och bara: visst är det dåligt.
Men,
och
i för sig, men alltså, kunde jag stå för det då? Det hörde jag aldrig. Eller sa han fortfarande att det var dåligt?
Nej, men då han sa fortfarande, han kunde inte ändra sig då. Alltså, det var ju som att visa att han hade ljugit liksom. Så det är klart att han inte kunde göra det. Utan han var såhär.
Sånt där, alltså. Små barn som vill ta efter sina föräldrar.
Men han älskar i och för sig, han har alltid älskat metal sedan han var 2 år gammal, så han är ju egentligen ingen slagerkille. Men han tycker att det är bra. Jag hade ju någon slags tanke att vi skulle gå ner till...
du vill gå ner någonstans?
Ja, men bara till ditt stamcafé liksom. Att jag tänkte att jag bara så här skulle ta liksom ljud när du beställer och, okay, eller någonting sånt där. Eller?
Om du vill.
Så kan vi göra det. Så kan vi ta med den här bandspelaren.
Ja.
För jag tror att jag är klar.
Hur känns det då?
Bra.
Ja.
Vad tycker du?
Jättebra.
Ja, skönt.
Verkligen.
Tyckte du att det var svåra frågor eller?
En del frågor var ganska svåra. Eller det var svåra frågor, men det var ju roligt. För att de flesta frågorna man får är så här. Det är svårt som någon vill prata med om Stureplan. Då blir det så här, de vill... Vem är den hetaste gästen? Du vet sådär.
Ja, men
och
det är
såhär tröttsamt tycker jag.
Ja, det är klart att det blir det. Samtidigt så...
Ja, men det är klart. Det lockar
ju
till det.
Ja, men du bygger ju liksom det här när man bara såhär, har en hel lista på de 60... Men vad är det nu då? Mäktigaste på Stureplan.
Mm.
Fredrik Strage?
Mm.
Som 5?
Ja, jag tänkte det. Det var mest för att jag ville ge honom mitt stöd, mitt knarkstöd. Inte för att jag knarkar, men för att jag tycker att man kan.
Ja.
Alltså han är ju, folk lyssnar på honom på Stureplan nu.
Jaså?
Efter att han blev bred med den här, framförallt med fans.
Ja, just det. Den gillar till och med min pappa.
Är det så?
Mm. Ja. Jag känner ju inte, och Sanja Radami.
Ja, precis.
precis. Jag känner ju annars inte ens igen. Det var likadant när du listade de här 100 hetaste singlarna.
Du känner inte igen folk här?
Nej, jag bara... Mm.
Nej.
Jag vet inte vilka de är ju. Förutom...
Fan, var det så alltså?
Ja, men jag är väl inte målgrupp för den här tidningen kanske. Tror jag inte. Jag känner Elin Alvemark, känner jag ju.
Gör du? Vadå? Hur då?
Vi polare liksom, vi är kompisar. Vi ska ge ut en bok ihop.
Som handlar om vadå?
En feministisk antologi som vi är redaktörer för. Mm-hmm. Hon och jag tillsammans.
Det var lite, det var mer någon skandal. Du hade gjort något eller sagt någonting.
Jag har kanske varit med i instängning av här. Kändes det precis som att jag skulle göra.